så ska jag nu läsa den här texten då som jag nämnde ifrån första Korintherbrevet och det 15 kapitlet. Om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några ibland säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda så har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, ja då är vår förkunnelse tom. Och tom är också er tro. Och då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som man ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Ty om inga döda uppstår, då har ju inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ändå kvar i era synder. Så är det också, då är de som också har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Vi lever i en ganska intressant tid. Därför att den kristna kyrkan har under, ska vi säga, senare delen av 1900-talet och framåt gjort vad man kunnat för att hänga av sig syndbegreppet. Och man vill inte bli förknippad med moralism längre. Och istället så är det numera då den sekulära moralismen som upprättar syndakatalogerna i vårt land. Ofta rör det sig om flyg och klimatskam. Som har mag att ta familjen på semester till Mallorca måste göras medveten om vilken synd den begår. Det fnyses ilsket åt den som fortfarande äter kött. Eller inte kanske uppskattar köttfri måndag i skolan. Och många män blir osäkra, mycket osäkra på hur mycket intresse de vågar visa för en kvinna ifall det ska uppfattas som sexuella trakasserier. Överhuvudtaget beter sig Sverige 2019 ungefär på samma sätt som man länge beskyllde den kristna kyrkan för att göra. Nämligen, det vill säga, ett bevakande och ett enormt intresse för människors privata förehavanden. Vad är det egentligen som pågår här? Kan det ha någonting att göra med religionens utträde ur det allmänna medvetandet? Nymoralism då, och sekulär moralism, är intressant faktiskt ur ett sekulärt eller ur ett sociologiskt perspektiv. Alltså, det är tydligt att någonting saknas i den moderna människans liv. Kalla det för mening eller för lag och ordning eller tydliga levnadsregler, ordning och reda, en livsinriktning. Och den som då inte dras till kyrkan hittar ju de här sakerna någon annanstans. Ofta då i social rättvisa rörelser. Och inte sällan så har dessa en ledarfigur som utmålas som Messias. Greta Thunberg utropades av en församling i Svenska kyrkan till Jesu efterträdare. Hennes ankomst till Berlin för ett par veckor sedan jämfördes med Jesu intåg i Jerusalem av en tysk biskop. Och så sent som i veckan fick hon nu självaste påvens välsignelse. De predikar ett moraliskt budskap som försöker ställa saker och ting till rätta igen. Och man vill bekämpa då global uppvärmning eller rasism eller sexism eller vad det nu kan vara. Och problemet är ju inte att de kampanjar för de här sakerna, för det är ju bra saker. Det är en god sak, eller hur? Jag vill nu citera en journalist som heter Josefin Holmström som skrev en artikel för några veckor sedan om det här. Och hon säger så här, precis samma sak. Det är ju en god sak. Men det som skaver då, det som skaver, skriver Josefin Holmström, jag citerar henne, är tillvägagångssättet att jobba för dem när det här sipprar ner till deras följare. Då är det nämligen med skammen som vapen som människan ska formas. Och världen delas in i onda och goda. Och bekantskapskretsarna sorteras därefter. Och det blir ett febrigt behov av att visa att man gör rätt. Och kändisar går ut och gör offentliga uttalanden om hur de har slutat flyga eller något annat. Och Twittermobben förföljer den som avviker. Själva språket kringskärs, övervakas, omdefinieras så att lärare, föreläsare, journalister och andra med bred samhällskontakt noga måste vakta sin tunga för att inte säga något som kan uppfattas som anstötligt eller problematiskt. Slutcitat. Ytterst handlar väl detta då om hur människan ska navigera i en sekulariserad värld där Gud inte längre anses vara relevant. Men även den som förkastar Gud förblir en moralisk varelse med en inre längtan efter det som är gott och äkta. Men lagiskhet är problematisk. Och lagiskhet utan Gud är rent av farligt. I Bibeln läser vi då att alla är syndare och att synden är vårt största problem. På samma sätt så är den tydlig med att goda gärningar är bra naturligtvis. Att de är nödvändiga och naturlig del av det kristna människans liv. Men i den sekulära debatten saknas frälsningsbegreppet och nåden. Och resultatet då av en framväxande skamkultur, där skammen är den drivande motorn, riskerar att bli ögonkärneri och falskhet. Det vill säga vi låtsas vara bättre än vi är för att slippa sociala repressalier. Men inuti är vi oförändrade. Vilket var precis vad Jesus beskyllde fariseerna för, eller hur? I värsta fall leder den här sekulära lagiskheten till rena drev. Som till exempel mot Stadsteaterns chef Benny Fredriksson, där det skedde i Aftonbladets regi och i yttrandefrihetens namn. Han fick ingen chans att försvara sig för sina anklagare och tog sitt liv. Och härom veckan så fälldes då Aftonbladet av pressens opinionsnämnd som i mycket hårda ordalag kritiserade den ansvarslösa publiceringen. Det som hade hänt var ju att Aftonbladet blev fartblinda. MeToo-kampanjen piskade upp en sån lynchstämning att ett offer snart krävdes oaktat hur mycket sanning det låg bakom anklagelserna. Det behöver knappast sägas då att det här inte är det sätt som Jesus erbjuder det är inte det sätt han bemöter synden på. Han ber istället den som är utan skuld att kasta första stenen. Och Jesus erbjuder nåd istället för lag. Och manar till självinsikt och omvändelse istället för blindt hat. Att förvandling och förändring är möjlig är själva uppståndelsebudskapets kärnpunkt. Det vill säga, något har redan hänt som gör det möjligt. Det döda kan få liv och det onda kan förbytas till något gott. Det är en enorm skillnad i att tro på Jesus som ett moraliskt föredöme jämfört med att betrakta honom som den uppståndne. I det första fallet så blir tron meningslös, säger Paulus. Och det är väl ganska givet. I det fallet då, om det är så, så blir ju Jesus en i raden av religiösa eller politiska martyrer som återigen till syvende och sist lämnar oss åt oss själva i sista änden. Det finns naturligtvis, jag ska säga först så här, att alltså moral å ena sidan och uppståndelsebudskapet och kraften i det å andra sidan är ju inte varandras motsatser. Självklart inte. Det finns moral inbyggt i uppståndelsebudskapet. Men moral och uppståndelse är två olika saker. Självklart så skulle jag säga då, finns det plats för självkritik här? Eftersom vi är i kyrkan idag. Det gör det ju. Jag menar inte att den kristna moralismen i sin värsta form i sig självt är mer konstruktiv än den sekulära moralismens motsvarighet. Men innanför då all rigid lagiskhet som vi har visat upp genom historien så vill den ändå trots allt erbjuda omvändelse och förlåtelse. Upprättelse och på nytt födelse. Alltså även den värsta syndaren kan återuppstå som en ny människa. Även om det på grund av mänskligt oförstånd och oförmåga genom historien inte alltid nått hela vägen fram, det måste vi ju erkänna. Bättre än så har vi ju inte varit genom historien. Men det har ändå varit kyrkans ärende. Den moralismen har inte skammen som sin yttersta position. God moral är alltid bra. Men det ligger en kraft i uppståndelsebudskapet som går längre och djupare än all moral. Moralen tar ställning emot och fördömer döden. Medan uppståndelsekraften bjuder liv där döden härskar. Det är skillnad. Moralen blir dessutom helt oförsonlig när den misslyckas med sitt uppsåt. Kan till och med bli våldsam och militant. Uppståndelsekraften finner alltid nya vägar i kraft av nåden. Det är alltså både begripligt och relevant det som Paulus säger. En kyrka som inte bejakar den uppståndne Kristus blir i bästa fall en moralisk institution. I sämsta fall enbart en plats för underhållning. Nu ska jag säga, så det ska jag erkänna, att jag har inte precis varit en sån här person som har proklamerat att Jesus lever i tid och otid. Jag har inte haft några sådana dekaler på min bil och jag har aldrig gått med några plakat på något torg och ropat detta. Men tron på detta under har ändå varit bärande för mig som förkunnare och som privatperson och faktiskt som moralisk varelse. Och det gör att jag faktiskt tror på ett lyckligt slut för den här skapelsen. Och att jag också i någon mån kan bidra till detta lyckliga slut. Och som kyrka är det också vår grund och vårt hopp. Jesus är uppstånden.